ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han räddade min farbror från drunkna, annars hade han aldrig kommit upp. Men, och sen nästa dag så dog han i gruvan, i en gruvolycka. Då låg man och tänkte, så, kommer han, då jävlar ska han få klubban rakt i skallen. Ja, man visste ju att han kom ju med och försökte skada den. Då jävlar skickar man upp en rakt i nosen på honom. Det var så man laddade upp. Och sen var sån här standing ovation. Alltså det var ju, det var lite skämmigt lite grann. Men det var lite så här, vad håller de på med egentligen? Så jag snurrade lite grann och jag tackade så här med klubban uppe i luften. Men de slutade ju inte. När jag kastade handsken och så kände jag att den hänger utanför, tänkte jag, ögat nu. Alltså det kändes som så. Men det var, och jag tänkte, och fan, den är kvar. Och vilken tur jag har. Det var min första. Åh, vad skönt, den är kvar.
Det här avsnittet spelas in hos poddens sponsor Nordic Light Hotel. Ett designhotell mitt i centrala Stockholm. Bara 200 meter från centralstationen. Här sitter vi som vanligt i ett fräscht konferensrum med allt vad vi behöver, inklusive en grym service. Innan inspelningen så hade jag ett lunchmöte i den återöppnade restaurang Lycke. Dagens lunch var torsk och som västkustbo så är jag extremt kinkig med att äta fisk tillagad på andra sidan Sverige. Men jag måste säga, den här torsken överträffade alla förväntningar. Perfekt kokt och med väl avvägda tillbehör. Tack Nordic Light Hotel och restaurang Lycke. När jag som barn spelade hockey tillsammans med mina kompisar på frusna bakgårdar och kärn, då ville jag alltid vara Börje Salming. Jag ville åka skridskor som han och jag ville vara lika tuff som han. Börje är inte bara en av våra allra största idrottsstjärnor genom tiderna. Han är den absolut tuffaste och hårdaste vi haft någonsin. Det som skedde på rinken i NHL i början på 70-talet hade idag renderat i livstidsavstängning eller kanske till och med fängelse. Då blir det på sin höjd 2 minuter i utvisningsbåset. Men Börje Salming vek inte ner sig en tum. Han sa sig vara mera kanadensare än vad kanadensarna var själva. Vi pratar om hur det har rötterna i en by som inte har anslutning till svenskt vägnät. Vilken relation han har till gruvor. Tommy Sandelins betydelse. Att klippa sönder sina hockeyskydd. Och hur man lär Walter Skarsgård att åka skridskor. Här kommer legendaren Börje Salming. När var du i Norrland sist och fiska och jaga och så?
Ja, det var ju i augusti.
Ja.
Ja, och då jagar vi och fiskar. Det är ju ripjakten och tjäder. Så då åker vi ju alltid upp och rensa kroppen lite grann så man får frisk luft och frisk vatten och allt sånt där. Ja, det är helt fantastiskt uppe i Norrland.
Här är Börje Salming, välkommen till podden Spännande möten.
Ja, tack.
När vi ändå är där uppe, jag som, för mig som Max har kommit till Arjeplog då. Vad är tjusningen med norra Norrland?
Ja, det är så jävla vackert. Vidderna, Alltså när vi jagar, vi har ju inte hund när vi fågeljagar. Så då går man ju upp på, ta, liksom på högsta höjden och så ser man ut över vidderna och så ner lite grann. Alltså det är så jävla vackert där. Det är fantastiskt fint.
Och sen får man sig en och annan fågel och en och annan fisk, antar jag.
Ja, och det blir färsk fågel och fisk finns det ju mycket som helst nu. För i byn Salmi där så är det ingen som fiskar dem med. Förut så bodde de ju där. Och då var det inte kanske så mycket fisk egentligen. Men nu finns det ju mycket som helst. Både öring och harr och ja, det finns allting.
Vad är favoriten?
Ja, öring naturligtvis. När man får stora öringar och så får man grava dem lite grann och så här. Ja, men också färsk fisk och äta det direkt. Och så till exempel när vi åker in i skogen, då gör vi upp el och pinsteker fisken direkt. Och då brukar vi säga så här, då tar vi upp fisken. Så ah, nu tar vi upp, nu är det lunch.
Och det är fantastiskt.
Ja, det är grymt gott.
Jag tänker på det, det finns lite andra djur där också, varg och björn och sånt, har du sett det?
Ja, faktiskt. Jag har aldrig sett en björn live. Men, och jag har ju varit i skogen ända sedan barnsben har sprungit. Men min yngste son, Rasmus, han var när vi gick där så går inte han med gevär. Så han sa, jag sa, vi skråar för ett berg där. Så gå lite högre upp så kan du skrämma ner dem kanske. Ja, ripan då. Och då gick han på en björn som stod typ 20-30 meter bort. Men han vände och stack.
Björnen eller grabben?
Han stod kvar. Han sa så, jag stod kvar. Jag stod kvar och tittade på honom. Och så vände han och stack. Ja, men vad fan, sprang du inte? Det kanske var därför han tyckte om han var lite rolig kanske.
Varg är ju också ett djur som finns där, ja, uppe. Vad har du för relation till vargen?
Ja, relation till vargen är att jag har lite grann att jag tycker det är ett jäkla starkt djur. Och när de är i flock så ska man ju vara jävligt liksom passa sig mycket. Men jag har aldrig sett någon varg heller. Så det som är så roligt. Men jag tror inte de är så mycket högst där uppe, vargen. Jag tror den är mer neråt, liksom neråt södra Sverige, tror jag.
Mm-hmm.
Jag har aldrig sett någon i alla fall.
Men jag tänker att du som är samiskt påbrå, jag tänker att samerna har väl också en del åsikter om vargen. Att
jo, absolut. De gillar ju inte vargen och inte järven och inte björnen heller. För de förlorar ju renar, speciellt när de är på våren när de springer, de går själv lite grann. Ja, men då tar de ju, då hittar de ju liksom kvar leverna av dem. Och det är ju jäkligt tråkigt.
Så det är lite kluven inställning om jag får tolka dig.
Ja, för att jag har ju sagt att alltid, de här djuren, man ska ju aldrig skjuta varg, björn eller järv. För de har ju varit först där i skogen. Så låt dem vara. Liksom, de äter man ju inte ändå. Så vi skjuter bara fågel och ja, det kan bara en hare någon gång i så fall.
Låter rimligt. Jag tänker på samerna. Vilken relation har du till samer idag?
Jag är ju samer själv. Och alla samerna där uppe, de är jättetrevliga. Vi syns varenda dag nästan när vi är där. De kommer och hälsar på, för de vet om... Det är ungefär som de vet att vi kommer. Det är i och för sig så ringer jag några dagar innan och säger, men nu är vi där. Och då kommer de där över och hälsar på. Ja, de är så jävla fina.
Pratar du samiska?
Nej, jag gjorde lite grann förr. När vi var mycket hos farmor och farfar där i Salmiby. Och då lärde man sig lite finska. Det var liksom det... farmor pratar finska, och alltså norrlandsfinska och inte finska från Finland. Men det är ungefär samma sak det också. Men då lärde man sig mycket, för då var man tvungen, för att hon pratade så mycket svenska. Men farfar pratade mycket svenska också, så han kunde... Ja.
Men du snackade svenska med dem?
Ja, jo, det gjorde jag. Ja.
Men hur är det med samerna nu? Hur ser du det på det? Hur behandlas de idag?
Ja, de har ju behandlats något fruktansvärt. Alltså hur de, liksom min farfar, de kom ju upp där på, ja det var ju på 40-talet, 30-talet, 40-talet, kom de ju upp och mätte skallarna på min farfar. Och tog bilder på när de var naken. Och liksom, ja, det var ju fruktansvärt. Och så likadant med samerna, hur de betett sig med skolorna. Och de fick inte ha sitt samiska arv, utan de skulle lära sig svenska. Vilket var kanske bra på att lära sig lite svenska också naturligtvis. Men de var inte snälla mot samerna.
Men hur är det idag? Hur ser du på det idag?
Ja, men det är väl bättre nu. Nu vet vi samer att vi vet vad som gäller också. Så vi kan ju verkligen gå ut. Men nu, idag hörde jag någonting om gruvan i Kallak. Ja, nu har de ju godkänt att de får börja. Och det är ju tragiskt.
Du nämnde byn Salmi.
Ja.
Om man googlar på den så står det att den har ingen anknytning till det svenska vägnätet.
Nej. Och det är sant också. Det är en väg, det är fyra byar som är där och två är vid Tornaträsk. Och där går en väg emellan. Och den skötte min farfar om. För han hade första bilen på den sidan. Och skjutsade liksom folk lite överallt och liksom fram och tillbaks från Salmi till ja, Tornaträsk då.
Men hur fick han dit bilen om det inte finns någon anslutning till vägnätet?
Man körde på isen när det var liksom is, liksom inte var för mycket snö på isen. Och, men det är klart, det var tjock is naturligtvis. Ja. Så då körde de över på isen.
Men vad betyder det för dig att ha den typen av rötter i en sån by? Det måste vara väldigt speciellt.
Ja, men alltså... Det är ju A och O, liksom det är dit man vill och ladda batterierna. Liksom. Vi har ju, vi är, alltså det är så fint att vara där. Liksom. Och det, i våran by så funkar inte telefonerna. De fungerar på en del ställen och på topparna. Men de fungerar inte, och det är det som är så bra. För då lägger man undan telefonen, man har med sig och tar bilder kanske och sånt. Och så kan man skicka SOS då, liksom, om man skulle vilja. Men mina barnbarn som är med, och de är 10 och 12 år. Och de sa så här, det är inga telefoner som fungerar där uppe. Och de sa, ja morfar, det tror vi på. Och så kom vi dit upp. Ja, då fungerar de inte. Ja, men lägg bort dem nu, sa jag. Så nu då. Men då hittade jag gamla, vad heter det, sådana här gevär som vi hade tält till, som var på vindan där. Och de gav dem, och de krigade och de lekte ute. Alltså det var fantastiskt, och fiska naturligtvis. Ja. Och det var ju hur bra som helst. De behövde inte telefonen.
Är det någonting som du själv känner att du har med dig från det arvet som du har tänkt på idag så att säga?
Ja, lite grann. Och, alltså jag är väldigt stolt av att vara same. Liksom det är väldigt viktigt för mig att få vara och komma hem dit upp i. Där var min farfars far och liksom har bott och allting. Det är så jäkla mycket och göra liksom där uppe och liksom jaga och fiska och bara vara.
Är det något speciellt med människorna som ja, kommer upp igenom därifrån?
Ja, men de är hur trevliga som helst. Alltså. De är så glada och trevliga. Och jag tror det är liksom vatten, världens färskaste vatten. Min fru till exempel, hon är ju frisörska, men nu är hon polis. Men hon var frisörska innan. Hon kunde inte fatta när hon vid badabastu och så hoppar ju i vattnet, hoppar i sjön. Hon sa, mitt hår blir ju, det är helt otroligt, så det blir som nytt. Och det var vattnet, jag förstår det. Alltså det är bara sådana grejer så blir man ju glad.
Häftigt. Jag såg något program, det är väl någonting man har gjort om hockeylegenden och sånt där på SVT. Jag tror du var med rätt mycket där i andra delen. Men där sa du någonting också om att Det här man har lärt att göra rätt för sig eller något sånt där, sa du. Mm. Vad innebär det att göra rätt för sig?
Jo, men förr i världen så var det inte lätt att bo där. Liksom, det var ju fattigt. Liksom, och då, på somrarna fanns ju fisk och fiskar. Det är klart att man kunde isfiska och allt sånt där. Men det fanns inte så mycket mat egentligen. Och då var ju tvungen ungarna ut och skicka dem ut ungarna för att fixa och dona. Och de hade ju hästar och får och kor och allt sånt där hade de det där. Men det var ju tvungen att skicka ut ungarna på myrarna och hämta hö liksom där det växte. Och då sa de att ungefär ut, och har ni inte en hel liksom famn så... Då får ni ligga över. Alltså det var ju rätt för sig för att man skulle klara sig. Och korna skulle klara sig, hästarna och det som var viktigast. Och korna som man fick mjölk och allt sånt där.
Men det där att göra rätt för sig, hur ser du det i dagens samhälle?
Ja, man ser kanske, visst ser man det på en del människor som ser att man ska göra rätt för sig. Men jag tror man fick lära sig där och göra rätt för sig. Och det är väl det jag har tagit med mig i hockeyn också, liksom att ge 100%. Ge allting du har, liksom, det är inget annat som gäller. Och det var mycket det, min farfar också, han var rätt så hård. Men det var ju mot sina söner också. Och sen barnbarnen kom de. Och sen när man grät eller om det var någonting, man ramlade eller någonting. Lägg av, vad gör du? Iväg nu. Han var hård på sig. Men annars var han jättefin.
Tycker du att människor har blivit bättre eller sämre på att göra rätt för sig i dagens samhälle?
Ja, jag vet inte. Jag är mycket ute och promenerar och ibland sånt här. Så man ser väl... Nej, men jag tycker det är rätt så bra.
Det är rätt så bra?
Ja, ja. Man kan inte gå och titta snett på alla och säga, vad fan gör han för något? Nej, men det går inte, då blir man ju tokig.
Kiruna är ju där du är född och uppvuxen.
Jajamän.
Vad, kan du bara ta oss tillbaka där? Vad var det för en plats på 50-talet?
50-talet, men det var ju jättefin plats. Alltså, man glömmer ju aldrig det när man... Och mycket snö... Mycket, man åkte ju mycket skidor, man gjorde ju allting. Man åkte skidor, man pimplade, man fiskar. Och min styrpappa Isak, som var min farbror egentligen, han tog ut oss och jagade och fiskade överallt liksom, i skog och mark. Så det var ju det där man fick lära sig att vara. Och det var ju så himla vackert och kul att få vara med och lära sig.
Gruvan är ju central i Kiruna, kan man ju milt sagt säga. Vad är din relation till gruvan?
Ja, det är väl, min pappa dog ju där när jag var 5 år. Och det var ju tragiskt liksom. Och han hade ju, vi kom ju faktiskt från söndag. Så kom vi från Salmiby och skulle hem. Och då så... Åkte vi spark över Torneträsk, kom från våra by då. Och då åkte min farbror ner i en vak, den spricka. Så min pappa, han räddade, han höll på att drunkna. Vi var med, vi satt ju på sparken längre bak. Så han räddade min farbror från drunkna, annars hade han aldrig kommit upp. Men, och sen nästa dag så dog han i gruvan. En gruvolycka.
Vilket otroligt öde.
Ja, helt sjukt var det.
Minns du någonting utav det där eller?
Nej, det som hände där liksom, det kommer jag ihåg. Alltså det glömmer man ju aldrig, när han åkte i vaken där och skrek och liksom kom inte upp. Och då sprang ju han dit och fick tag i honom och fick upp honom. Ja, så det var ju fantastiskt bra gjort. Och sen nästa dag så blir man förolyckad i gruvan. Alltså det är så konstigt igen.
Vad minns du den de dagarna där?
Nej, men det var ju att mamma kom hem. Eller det var min mammas bror som kom hem. Som hade fått reda på det här. Så ringde han, eller kom han över till oss och sa. Du, vi måste åka till sjukhuset. Han ville inte säga att han var död då. Han var ju dött då. Men och så åkte de dit, men där fick hon se att han var död.
Mm.
Ja, han krossade tinningen, for in i en, han fastnade med överdraget när han skulle skrapa någonting, och så åkte han in. Åkte han in direkt och han dog direkt.
Gruvan var ju en extremt farlig plats på den tiden.
Ja, det var ju farligt. Alltså, det hände ju mycket olyckor. Ja. Men nu tror jag det är bättre.
Men du har ju jobbat själv i gruvan lite grann i alla fall, va?
Ja, men min mamma, hon sa så här, aldrig under jord, sa hon. Men jag jobbar ovan jord på MCV, heter det, som svetsar. Jag var utbildad, gick ju 3 år i yrkesskolan, så var jag svetsare.
Men jag tänker, om när du gjorde det, så antar jag att en hockeykarriär var inte någonting du funderade på där och då.
Nej, jag har aldrig haft någon mål, utan jag har bara kört på egentligen. Så nej, det är klart, det var lite när Stigge, brorsan, han åkte ner 68 till Brynäs. Då klart, då fick man upp ögonen på det, och då kanske man, ja, det skulle man ju vilja åka ner och spela för Brynäs i högsta serien då. Men innan det så var det bara roligt att spela hockey. Och jag såg upp till min bror också, för att han var 4 år äldre än mig. Så när han fick komma i pojklaget, ja, men då får jag sprang och spela landhockey. Ja, och sen när han kom juniorlaget, då fick jag mig med, och då fick jag hela vägen. Så, och sen spelade vi faktiskt en match tillsammans i Kiruna AIF, där uppe i Kiruna, och sen stack han.
Men när du jobbade där i gruvan som svetsare, du hade liksom inga, hade du några tankar om, ja, men här har farsan jobbat, ska jag jobba mitt liv här också, eller hur gick funderingarna då, kommer du ihåg det?
Nej, jag tror inte man tänkte på det alls. Jag vet bara att när han åkte iväg så hade han en sån här unika box med mat och grejer med sig, så käka på lunchen och middagen antar jag väl. Det enda som jag kommer ihåg, men jag hade aldrig någon unika box när jag åkte med. Jag hade med en rygga, en liten rygga hade jag med mig. Så jag tyckte, nej, men det var inget konstigt, jag tänkte inte på det alls.
Det var naturligt, men det var gruvan du
skulle jobba. Ja, men det var ju, alla jobbade ju i gruvan, så det var ju bara ett måste egentligen.
Du sa just, Stig var ju en viktig person för dig. Vad betydde han för dig när du var barn?
Jo, men det är klart, man såg ju upp till han, och man ville ju göra precis som han också, och hängde ju på han mycket också. Och ibland så fick man väl en snyting bara för att man kom på nära också. Och speciellt när han hade tjejer på slutet, då, liksom när han började komma 14-15 andra tjejer. Och vi bodde i en lägenhet då, ja, hos farfar där. Och där så bodde vi tillsammans i samma rum. Ja, det var sin säng. Men jag tror jag fick komma in i mitt rum då när han hade tjej då. Nej, då var det kört så.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hockey var det för dig från morgon till kväll, har jag förstått, om man läser på om dig. Varför var det just hockey?
Jo, men för att det var, vi bodde väldigt nära. När min styrpappa kom in så flyttade vi ner till det huset, och då var vi bara 100 meter från ishallen. Men där fick inte vi vara då när jag var yngre. Då var vi på stora, då var det ute is på fotbollsplan. Och sen när de släckte lyset där, då spelade vi på gatorna, spelade vi landhockey. Så det var full fart hela tiden.
Men det fanns aldrig någon annan idrott som du gick och lurar på som du kanske...
Jo, nej, men jag spelade handboll också. Jag spelade parallellt då när jag började komma upp i 12-13 års åldern. Så spelade jag parallellt med handbollen, och då sprang jag fram och tillbaka i träningar. Och missade någon träning, då visste de att jag var på handbollen, eller så visste de att jag var på hockeyn. Så det var fantastiskt roligt.
Men varför tog hockeyn över?
För att jag kom med A-laget. Jag har sagt så också. Tänk om jag hade kommit med handbolls A-laget. Då kanske jag hade blivit handbollsspelare.
Fanns det något övrigt på fritiden att göra? Det var sport och så var det fiske.
Ja. Nej, men och skidor. Vi åkte ju mycket skidor. Liksom, det var ju de hade ju de här Kiruna-spelen. Det var ju Sixten Jäber och alla de stora killarna. Och det var ju Matto Järvirplats. Det var målet. Så då åkte de ju runt. Och då var man ju ute och tittade på dem och heja. Och sen var man nere på Matto Järvi och fick autografer.
Men skidåkning var någonting som du fastnade för?
Nej, men jag åkte mycket skidor också. Jag var ju ute i spåren där det var jätteroligt att åka efter de här killarna när de hade tävlat färdigt. Men det var inte, nej, det var hockey som tog över.
Hade du några idoler på den tiden när du höll på med hockey?
Nej, det var A-lagen när man fick gå in. Man kröp in under liksom, man fick inga biljetter, man fick inte komma in. Men då kröp vi under. Vi hade grävt under på långsidan. Där hade vi grävt ett hål under. Så vi kröp under och kom under. Så när folk stod där så kom vi kröpa upp, ja, med 3-4 grabbar. Och så tittade vi på hockeyn. Så gjorde vi.
Så det var AI, eller det var Kiruna killarna som var idolerna, kan man väl säga.
Ja, Kiruna AIF. Det är väldigt viktigt i Kiruna. Mm.
Finns det två hockey?
Ja, det fanns två. IFK Kiruna och Kiruna AIF, och det var riktiga derben när vi spelade där, jag lovar det. Och sen när brorsan spelade, när jag spelade innan jag kom upp i A-laget, ja, det var riktigt roligt.
För vad jag förstår så fanns ju liksom ingen tv att titta på hockey.
Nej, det fanns ju inte det, och tvn kom faktiskt, nej, kom tvn där, jag kommer bara ihåg när han kom, men då bodde vi i lägenheten. Och då fick vi en tv där. Men ja, vi tittade inte så mycket på tv.
Vad gjorde att du hamnade i Brynäs sen då?
Det blev så att brorsan ringde och sa att de ville att jag skulle komma ner och spela. För landslaget var där på träningsläger i Gävle. Och så skulle de spela en träningsmatch mot Brynäs. Ja. Och då ville han, och då var det Brynäs som skulle spela en landslaget. Ja, och då fattas det in att spela. Och då tyckte de att jag skulle komma ner och spela. Och det var så roligt att det gick jättebra att spela mot landslaget. Och det var ju bästa. Och de såg väl någonting. Det var Ture Wickberg som var, vad heter den här, han var ordförande, chefen där. Så han kom efter matchen och sa så här: börja. Gå, ta ut en jacka, klubbjacka, och så ett par Playboy-skor. Så på Herres heter det, affären där, var de plockade ut jackorna. Jaha, vad menar du? Ja, gå dit och häver, du ska spela Brynäs. Nu.
Hur gammal var du då?
Jag var väl, jag hade inte fyllt 18 när jag var 17.
Vad sa de i Kiruna AIF då?
Ja, det är klart, de var inte glad för det naturligtvis, men vad ska man göra?
Såklart.
Ja, jag har varit jätteglad. Stigge hade ju åkt dit, så de kunde inte säga så mycket.
Vad var Brynäs för klubb då när du kom dit?
Ja, det var ju bara liksom, det var ju halva laget var ju i landslaget liksom. Det var ju hur många som helst. Man sa inte ett ljud när man kom in. Det var ju Tollund som var från Kiruna, Lars-Göran Nilsson har ju spelat Kiruna. Ja, liksom, det var så många stora där. Alltså det var Lilleprussen Karlsson, Håkan Wickberg. Alltså det var så grymma hockeyspelare där. Så det var roligt.
Vad var det för stämning?
Ja, det var hårt. Det var väldigt hårt stämning. Men man sa inte så mycket när man kom in och satt sig där och spelade. För att de var mycket rivaler som var så duktiga. Så de ville vinna till 100%. Och då liksom var det någon som inte tog i liksom, till exempel på en träning eller så, då fick han skit när man kom in i omklädningsrummet. Så det var bara ge 100% alltid.
Vad jag förstår så skällde man rätt mycket på varandra och det var den typen av stämning. Jag funderar på, du hamnar ju sen i proffslivet då. Vad hade hänt om det hade varit väldigt snällt i det omklädningsrummet?
Ja, jag vet inte. Jag var lite halvtokig jag också. Jag ville ju vinna till 100%. Så, nej, men det var bra för att vi hade Tommy Sandlin, tränaren. Han gjorde upp oss i femmer. Så spelade vi också matcherna. Så var gula femman, svarta femman, röda femman och så var det en annan färg. Och det var ju där det var liksom. Och vi släppte in ett mål liksom på boxplay. Ja, men då var det bli tokig på den svarta. Ja, liksom, vad fan håller ni på med? Liksom, typ. Så det var mycket sånt. Så vi fick prata ihop oss. Så, vilket var jätteviktigt. Så han stod bara över och tittade. Men hur ska du spela där? Och så sa han, men hur spelar ni där? Om du gör så. Ja, nej, men vi fick sätta upp vårat egen liksom, linje hur vi skulle spela.
Men det var också, vad jag förstår, då var det lite krig på träningarna, jag tänker.
Ja, det var riktigt krig. För han var ju inte dum i huvudet, Tommy Sandlin. Han var ju jätteduktig smart. Så han satte ju mig, så jag och Stigge spelade i första året tillsammans. Vi spelade ju backpar i gula femman. Men sen han delade upp två lag och så skulle vi spela. Då satte han mig på ena sidan och Stigge på andra sidan. Ja, det var ju så jäkla roligt alltså. Och då sa de där inne, okej, en back öl till vinnarna. Ja, en back öl till vinnarna. Och vet du vad, det var inte att det var att få dricka den där, utan det var visa liksom att man har vunnit. Det
var
det.
Var tydligt när man
drack. Ja, det, absolut. Nej, men det var det. Och det var ju inget, vi krigade. Att några gånger så fick ju liksom folk från stan komma in och sätta sig och gratis och titta på de här matcherna. De tyckte det var bästa matcherna någonsin. För det var ju krig och liksom domarna, vi hade ju domare som dömde. Och de höll ju på att vi spöja upp när de inte var på våran sida.
Men det låter ju lite som en föregångare till vad man kan se från Benga Johansson och handbollen. Alltså att ni Själva fick liksom jobba med er egen taktik och inte handla sig i detaljerna. Vad betydde Tommy Sandlin för dig och din hockeyutveckling?
Ja, men han betydde jättemycket. Tommy och vi körde ju barmarksträning stenhårt. Och det var där som jag tror jag fick min kondition liksom, var ju övermäktig liksom. Så jag tränade ju stenhårt liksom och ville bli liksom bäst naturligtvis, men Tommy, han var så smart. Han körde barmarksträning och sen direkt, som till exempel vi som spelade VM, vi fick en vecka ledigt när vi kom tillbaks från VM och så var det direkt barmarksträning. Så men det var bara roligt att vara med och träna. Så
det finns ju någon historia om dig, har jag för mig, att du fick inte vara med och träna, du skulle ut och cykla istället. Och så var det någon som lurade iväg dig på någon lång bana och sen sa att ja, men du får ta ett varv till eller något sånt där. Kan du inte berätta den?
Jo, men det var Tiger Johansson. Det var så att det var barnmatsträning, vi var inte på is då. så tränade vi på Hemlingby. Det var ett område där som vi var och sprang i där och spelade till fotboll och grejer. Och så fick jag, alltså jag skulle vilja låna en cykel av någon. Är det någon som har en cykel så jag kan få låna liksom cykla? För jag skulle cykla lite extra. Ja, sa Tigen. Ja, men jag har en. Han är en sån gammal orange crescent, jag glömmer aldrig. Och den fick jag låna några veckor. Och sen sa han, men var ska jag cykla någonstans, sa jag. Cykla den vägen, sa han. Och så cyklar du där, och så tar du vänster, sa han. Och så, och den är kanske på en mil, sa han. Ja, okej då, men då gör jag det. Så cyklar jag den, cyklar. Inte fan, kom det någon vänstersväng inte. Och den, och jag cyklar. Alltså, och sen kom den om vänstersväng och så åkte jag hem. Men jag cyklade säkert 3 mil och sånt där. Och när jag kom tillbaka så, ja, det var samma dag som jag var ute och cyklade på morgonen. Och så cyklade upp till Hemlingby där. Och då höll de på att garva ihjäl sig. Då hade ju Tigen berättat liksom att han hade skickat iväg mig. Och de tyckte så, hur gick det att cykla? Och sen började alla garva. Då förstod jag att han hade lurat mig.
Ja, härligt. Men den konditionen hade du god nytta av. För att nästa steg blev ju NHL.
Ja.
Hur hamnade du där?
Ja, det var ju... egentligen så var det Jerry McNamara som han heter. Han var scout. Han var första scouten i Sverige. Och jag tror han var första scouten i Europa. Som första som kom över i Sverige och tittade på. Försökte liksom, och han var intresserad av Inge Hammarström. Och en målvakt som spelade i Södertälje. Så han, när han kom hem så följde han med ett lag som heter Barry Flyers. Och då skulle han titta på Brynäs och Barry Flyers. Och de var med i en sån här julturnering. Ja, och så kom han, och så följde han med Barry Flyers när de kom till Gävle. Så följde han med och så stod han, satt han på läktaren där och skulle titta på Inge Hammarström. Och då fick han se mig då, som började, ja men jag liksom, Barry Flyers, de försökte ju verkligen spela hårt och fult, och det var ju kanadensare. Ja, och det gillar inte jag eller Sigge eller något sånt där. Så vi gav ju tillbaks i 200. Och sen åkte jag på en matchstraff. Och då hade man han sett det. Det var i tredje perioden. Så då fick jag gå in. Jag fick en matchstraff. Så då fick jag in och sätta mig i omklädningsrummet. Då kom han in, Jerry. Och kom han in. Och jag fattade inget. Han inte liksom läst så mycket engelska i skolan. Jag sa liksom engelska. Vad fan behöver jag det? Det behöver inga engelska. Ja, det fick jag äta upp sen. Men i alla fall så kom han in. Och så sa han att... Jag tänkte, vad fan? Vad är det där med snubben? Hej, sa han. Jag heter Jerry McNamara och kommer från Toronto Maple Leafs. Jag fattar ingenting heller. Så sa han att... Do you want to play hockey in Canada? Toronto? Och det fattade jag liksom, att hockey i Kanada. Så sa yes. Och då sa han, så gav han mitt kort och där stod det. Så titta på det, Jerry McNamara, Toronto Maple Leafs. Så I'll be in touch, sa han. Och så gick han. Det var min han sa.
Och sen
han
då?
Fattade ju det liksom, att jag förstod ju inte det. Men jag såg ju det här, tänkte jag. Oj jävlar. Då förstod jag, det hade jag ju hört talas om, Toronto Maple Leafs. Och sånt där.
Vad hände sen då?
Sen då hände det inte så mycket mer, men Inge pratade med mig. Så då kom vi till VM, vi spelade VM i Moskva. Och då kom det, då fick vi höra det av Inge. Så hade de tagit kontakt med Inge, för han kunde lite engelska. Så skulle de komma dit och då ville de träffa oss. Och då i hemlighet så träffade vi dem på ett hotellrum. Jag vet inte om det var samma hotell som vi bodde på. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men i alla fall så gick vi upp där. Och där berättade de för att de ville att vi skulle komma över. Och det var ju efter halva. För det hade ju gått jättebra där. För mig och Inge och alltihop. Så han sa så här. Vi vill att ni ska komma över till Toronto. Och liksom se hur det ser ut där borta. Och det var ju direkt efter. Så 2-3 veckor. Ja visst, sa vi åker över, så. Så 2-3 veckor efter VM, då åkte vi över, jag och Inge. Men då hade vi med oss en kille, en jurist som heter Björn Wangsson.
Det var lite den första sportjuristen, kommer jag ihåg. Jag känner igen det namnet.
Ja, ja, Björn Wangsson. Ja, jättefin kille.
Hur såg det kontraktet ut som han förhandlade fram där?
Ja, jag kan berätta det snabbt här om du vill. Så när vi åkte över kom vi dit bort och de tog emot oss där och hämtade oss och allting. Och så var vi käka på en restaurang där med såna stora saftiga biffar. Wow, det var ju fantastiskt gott och allting. Och sen då så nästa dag så skulle vi upp till general manager Jim Gregory. Ja, han var verkligen en god vän till mig sen också. Han lever inte idag, men det är väldigt tråkigt. Men i alla fall så gick vi in där alla tre och så träffade vi Jim. Och då sa han så här att jag skulle vilja erbjuda ett kontrakt på 60 000 dollar. Ja, 60 000 dollar. Ja, okej. Okay. Då tittade vi på varandra så här. Och då sa han så här: men gå ut då, prata igenom det här och så kommer ni in igen om ni tycker det är bra. Ja. Och då gick vi ut och pratade och då sa vi så här: vi kommer fram, vad fan, vi tar 85. Så kanske vi kan komma ner till 70. Så kan vi förhandla liksom 70. Ja, så ja, det gör vi. Så gick vi in och då sa Björn Wangsson, och han sa: ja, vi vill ha 85. Och så tittade han ner och så tog han fram handen fram. Okej, vi kör. Okej, så sa han. Och så tog vi varann i hand. Alltså, vi var ju så glada. Alltså, det var ju helt fantastiskt. Liksom, i Brynäs hade jag 1 000 kronor. Hade jag liksom i månad, för att när jag gjorde lumpen första året till exempel. Och så gick jag i skolan och 1 000 kronor. Jag hade inget mer. Och nu fick jag 85 000 dollar. Ja, men det var ju fantastiskt liksom.
Men det var inte så att ni sa, fan också, skulle du tagit 100 000 dollar?
Men vänta, när vi kom ut då, sen, och så garvade vi och liksom gjorde high fives eller något sånt där. Och så sa, men vad fan, sa de inte 100 000? Och det är typ, och sen garvade vi bara, vi var inte besviken, vi var ju liksom fantastiskt roligt.
Men detta var 1973 och det var väl motsvarande någonting då 800 000 kronor eller någonting sånt där då, i det värdet då. Men alltså lite drygt 15 år senare så fick Sundin 600 miljoner för 6 år i Toronto.
Ja,
alltså hur kunde det bli en sån extrem utveckling på en väldigt kort tid?
Ja, nej, men det blev väl så liksom, och det blev ju att det blev så många europeer som kom över och var duktiga och sånt där. Så jag tror att, men allting eskalerar ju. Det är därför de har tak nu över lagen. Så alltså, nu kan de inte ge hur mycket som helst heller. Så nej men jag har skojat och sagt så här, jag skulle haft någon procent på alla som kom över.
Ja, för du har ju brett vägen.
Ja.
Hur var det mötet med NHL när du väl kom dit? Vad var NHL för en liga på den tiden?
Alltså, 70-talet, det var jävligt brutalt. Alltså. Det var, ursäkta jag svär, men det var att starta med Philadelphia Flyers. De tog in bara sådana här slagskämpar. Och de skulle typ gå den vägen. Till exempel Montreal Canadiens hade ju jättebra lag. Men de tog ner dem, liksom började slåss hela tiden och var sådana här brawls. När det var 20 man på varje liksom sida och slogs bara. Och det var ju hela tiden på 70-talet. Alltså det var helt sjukt hur mycket vi slogs där.
Men det låter ju som att själva spelet, hockey, blev nästan underordnat.
Ja, lite grann. Alltså, så var det ju inte varje match, men speciellt när de gör. Och sen var ju vi tvungna att ta in 3-4 stycken sådana hårdingar och likadant alla andra lag också. För att annars blir det, vart det ju liksom, det gick ju inte liksom när de försökte skrämseltaktiken. Så, och det var många som inte ville åka till Philadelphia Flyers och spela. För att både kanadensarna också. För att de var ju, de orkade inte mer. Liksom, vad fan ska man slåss hela tiden? Men det var ju en del av jobbet. Alltså att slåss liksom, lite grann. Det var ju, det hände ju hela tiden.
Men hur förberedd var du på det måste ju ändå ha varit en kulturkrock jämfört med det hockeyspelet vi ändå spelar här hemma i Sverige.
Jo, visst var det. Men jag hade ju varit lite den hårda busen hemma också. Liksom kört på liksom och inte... Jag har ju aldrig vikt ner mig någonstans. Så det var lite av mitt... Lite, jag klarade av det, men ingen hade lite problem med det. Han ville ju spela hockey och han var ju grym. Jag har sagt det, Inge Hammarström, hade han kommit på 80-talet, då hade han gjort 50 mål varenda år. Det är skillnaden. Men det här tog de ju stenhårt och liksom försökte skada han och sånt där. Ja.
Hur många lag var det som spelade i NHL på den tiden?
Jag tror det var 16 när vi kom in. 16 och sen var det 21. Jag tror 21 när jag slutade.
Men det här spelet, om du jämför med det spelet man spelade idag i NHL?
Ja, jo, men idag så är det ju mer hockey. Alltså reglerna är ju så... Alltså, på 70-talet var det inga regler nästan. Alltså... Man fick 5 minuter om man slåss med någon, fick man 5 minuter. Men alltså 2 minuter, jag vet att ingen har berättat en sak, jag har förträngt den grejen. Men det var den Edvan Impet, han är nummer 2 i Philadelphia. Han spirade mig på blå linjen. Jag kom ju ner, jag använde ju pucken mycket, jag åkte ju mycket med puck och allt sånt där. Och de fick ju order att ta ihjäl mig till varje pris. Och det fick jag bekräftat av Bobby Clark som var deras kapten längre fram. Men Edvan Imp, han spirade mig. Han kom som en lans och tog mig. Jag såg inte han. Och tog mig rakt i bröstet. Och jag följde som en fura då. Och så kom jag in i båset. Och han, ingen trodde att han är stendöd. Han kommer aldrig liksom spela hockey med. Nej, men jag var bara gilla läget och ut igen och köra.
Och ändå hade du inte de skydden som man har idag?
Nej, fan. Eller, det var ju inga skydd alls nästan. Det var ju bara en liten platta här. Liksom lite mjukt sånt här platta. Och sen, men jag gillar ju inte stora skydd heller. Så jag klippte ju ner allting när det var stora grejer.
Ja, det, alltså, de skydden man hade på den tiden är liksom, kan man säga, de är som papp jämfört med det man har idag. Och ändå skar du ner dem.
Ja, men det var så här i Toronto. Vi hade, det var 3 killar som åkte på axel, det var nog axel, liksom, ja, de var skadade i alla fall med axlarna. Och så då helt plötsligt så, när vi kom in i omklädningsrummet nästa dag, då var det stora jävla Jofa axelskydd. Men det, alltså långa, och det var för magen och alltihop. Alltså jag sa, men vad är det här för någonting? Jag kommer inte att spela med det. Och då kom man in, våra material sa så här. Det här är från högsta ort, sa han. Ingen klipper ner någonting. Ni ska ha på er allt det här. Nu. Och jag prövade på träningen. Så gick jag in och så gick jag bak i det. Och så klöpp jag ner alltihop. Och då var det tokig. Jävla arg han var. För då fick jag en skit från the management.
Nu någon som var nästan likadan föregångsperson som du var ju en kille som heter Tommy Bergman.
Ja.
Och när de intervjuade honom så frågade de också, var du inte rädd någon gång? För han var också en slags kämpetyp och kunde slåss på isen. Men han menar ju på det att är man inte rädd så är det något fel. Hur kände du?
Nej, men man fick ju ladda liksom, man visste de här lagarna som man hade, man visste att de var ute efter en. Så fick man ju ladda, man laddade ju innan liksom, när man sov ju på eftermiddagen och så vilar man i alla fall, och då låg man ju och tänkte det så, kommer han då jävla ska han få klubban rakt i skallen. Ja, man visste ju att han kom ju med att försöka skada den. Då jävla skickar man upp en rakt i nosen på honom. Det var så man laddade upp. Man gav tillbaks direkt.
Men det var nästan så att den som delade ut första slaget var lite, fick lite överläge.
Jo, men så var det. Men det var ju så, man kastade handskarna. Men kastade han handskarna, då måste man ju kasta handskarna direkt. Och så. Men de lärde oss faktiskt innan i träningsläget. när jag och Inge kom dit, så lärde de oss hur man skulle hålla och allting sånt där, och tekniken och stå på liksom, för det var mycket liksom hur man kunde få ner en på rygg och allt sånt där liksom, det fick vi lära oss, och det var jäkligt kul faktiskt.
Men var du, tillbaka till frågan, var du rädd någon gång själv?
Det är klart man, alltså inte rädd, men man, det hände ju då när man hamnade underst. Och när det var en hel jävla hög på en. Ja, men du vet, om det var inte så här när man får lära sig upp i Kiruna. Alltså när man började slåss med någon kille. Och så fick man ner på rygg och så stod man så här, ja men ger du det? Ja okej, okay. Ja men då är det bra. Då gav man ju upp. Här matar de mig bara på. Här slog de mig tills man liksom... Ja, hade ingen kommit hjälpt ändå. Men då kommer ju... De andra kommer ju hoppa på ryggen, på han och naturligtvis. Och hjälpen. Och då hamnar man liksom underst där. Typ 5 stycken på en. Och då var man... Man var ju mer rädd för de här skridskorna. För då hade man ju ingenting på händerna och ingenting. Så man... Det var ju många som var skadade då liksom, när det var så där, när man låg på rygg där. Och ja, men fingrar och alltihop. Men skridskorna är ju sylvassa.
Ja, för du fick ju själv känna på det vid något tillfälle, en skridsko. Ja.
Jo, men jag fick ju skridsko i ansiktet. Och det åkte jag ju på 300 stygn. Men det var mycket inbärte. Så det hyvlar jag av från en sida till, vad heter det, näsan. Och sen fick de sy tillbaka alltihop invändigt.
Nej, men var det i samband med den typen av slagsmål?
Nej, men då hade jag täckt skott och låg framför målet, framför målvakten. Och han skrek, han ligger under, ligg kvar. Och sen min kompis, bankkompis, då började han bråka med en snubbe. Och det var i Detroit. Så då gjorde han en crosschecker. Så han tappade balansen och trappade bak. Och där låg jag och så trampade han mig i ansiktet.
Så det var en ren olyckshändelse.
Ja, det var olyckshändelse.
I det,
ja,
fallet. Ja. Men den här mentaliteten då, jag kan tänka mig att det var lite som du nämnde tidigare där, som med din farfar bit ihop av käften.
Ja, jo, men det var lite mentalitet. Man fick ladda om. Man fick ladda om. Vi spelade så många matcher ibland. Spelade vi från lördag till söndag, nästa söndag vecka. Då spelade vi 5-6 matcher. Så liksom när efter en match var slut, så spelade man på lördag och spelade man på söndag. Då fick man lägga undan den matchen och bara försöka koncentrera sig på nästa match. Så det var ingenting att älta över någonting, ja, men vad som hade hänt den matchen.
Den här podden, den sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Men gör det någonting speciellt med de människorna som är där och spelar så här och liksom kör det här? Det är ju en sorts machokultur, kan man ju också kalla det för, att träna eller spela håll käften. Alltså. Ja. Hur påverkar det en? Har du tänkt på det efteråt?
Nej, men helt klart så var det ju inte roligt. Nej, jag kan ta det sen, men det... När man stod på en teckning till exempel mitt på plan. Och då till exempel, om man nu tar som exempel Philadelphia Flyers, då stod de upp hela jävla laget och skrek åt mig. sounding, you fucking shit, you're gonna kill you, you fucking touch the puck, you're dead. Liksom allt sånt där, skrek de allihop. Och sen var det inte bara dem. Då skrek ju, vad heter den, alla på läktaren också. Och det är klart, man försökte, man sköt ju bara undan, men visst hörde man dem. Och sen stod en jävel bredvid en här och så sa samma sak. Så det var ju, alltså det, jag tror man förträngde allting då. Men så här efteråt, när jag hört, det var en podd som där bortifrån, och då de pratade om mig, om det, jag fick höra den. Och så fick jag höra om allt det här, vad jag fick gå igenom, allting med matcher, och de försökte ta ihjäl mig liksom, och sånt där, på grund av att man var en kugge i laget. Och då var jag faktiskt ledsen, för jag, då kommer det över en vad man har gått igenom. Så jag tror man, det ligger bak till, men man bara skjuts undan, för den, nästa match är det bara att köra på.
I dagens hockey, finns det mycket av den här machokulturen kvar, även om de inte säger kanske hela laget säger att du ska döda dem?
Nej.
Eller var liksom, finns det mycket kvar av det där?
Jo, jag tror det finns kvar. Men nu får de inte säga sådär. Liksom, hör någon där, då blir de ju avstängd. Så är det ju hemma i Sverige också. Om du skriker något jävligt dåligt namn eller liksom, rasist eller något sånt där, då blir du avstängd och får böter. Och vilket är där borta också. Man måste vara jävligt försiktig vad man skriker där. Men då, på 70-talet, så var ingen som brydde sig.
Men att du klarar av det här, fanns det någonting bak i din barndom så att säga som gjorde att du klarar av att stå ut med det där?
Ja, men jag tror också det, att nej, jag hade ingen pappa som var där och tittade på mig, och mamma hade ju följt upp och kunnat ta hand om oss. Så jag tror att det var, man fick sköta sig själv, och många gånger så hamnar man ju i klister och liksom hamnar i dåliga grejer, och men man fick klara av allting själv. Jag vet att många gånger så fick jag lärde mig. Jag gick undan när jag varit ledsen. Jag gick undan och var ledsen. Och sen ut igen. Vad det nu var för någonting. Vart man ledsen. Men man ville inte visa. Man fick inte visa åt någon. Och det kom mycket hemifrån farfar och där, att man inte skulle gråta och visa någon. Så jag tror man, det kommer nog mycket därifrån.
Några år senare så spelade du Canada Cup.
Mm.
Och inför första matchen mot USA. Den var lite speciell, va?
Ja.
Vad hände?
Ja, nej, men det var ju, alltså vi spelade ju Maple Leaf Gardens och min hemmarink. Och så jag trodde när jag skulle spela för Sverige att det kanske, de skulle kanske bua åt mig liksom och sånt där. Och så blir man ju, och sen Hardy Åström som åkte in i målet. Och sen skulle jag ut. Och sen var sån här standing ovation. Alltså det var ju, det var lite skämmigt lite grann. Men det var lite så här, vad håller de på med egentligen? Så jag snurrade lite grann och jag tackade så här med klubban uppe i luften. Men de slutade ju inte. Och det tror jag har med att vi spelade mycket mot Philadelphia Flyers. Och det var jävligt mycket hårt där när vi spelade mot dem. Så och det var ju bara några tre månader innan som de slog ut oss i semifinalen i sjunde matchen. Så det var mycket, hände mycket, och jag gav ju hjärnet där och allt sånt där. Så de ville visa verkligen att de gillar mig. Så jag har ju förstått det så här efteråt, men då tänkte jag, vad är det de håller på med? Men det roliga är att de gjorde det mot Kanada också.
Ja, jag är i den matchen mot Kanada.
Ja, så det var ju mot USA först. Och det var ju surprise. Men jag tänkte, nu kan de inte göra det. Men nu är Kanada, de älskar ju de grabbarna. Och i line-upen var Lennon McDonald och Darryl Sittler. Min kapten och spelare som jag... Och de var ju starting line. Och då fick jag sån här standing ovation igen. Och de fick applåder. Men det roliga är att vi har aldrig pratat om det någonsin.
Varför det?
Jag vet inte. Jag ville inte säga heller. Jag tyckte kanske synd om dem. Jag skämdes lite grann för att de gav mig det. som spelar i Sverige. Och där står de i kanadensiska liksom matchtröjorna. Och de får inte sådana standing ovation.
Men vad tror du att det berodde på att, att du fick detta? För det är ju ingen annan spelare som fått det förr eller senare.
Nej. Ja, det är ju ofattbart egentligen. Ja, men de ville visa att den här svensken som kom, som det stod i tidningen någon gång också. Han sa att han hade skrivit någonting att Börje Salming, han är mer kanadensarna, mer kanadensare än kanadensarna själva. Så skrev han. Jaha, tänkte jag, vad fan, det var ju bra.
Men var det mycket för att du hade stått upp så mycket mot just det här gänget?
Nej, inte bara just det. Jag tror det alltihop liksom. Det gick ju bra på mig på 70-talet. Och jag gav igen och gav allting. Och jag gav allting för laget. Jag täckte skott och gjorde allting. Jag tog med huvudarna liksom. Det fick skott. Och de bara, oh my god, vad håller han på med den där svensken?
Men du funderar aldrig själv på att liksom att du skulle kliva åt sidan eller att det liksom...
Aldrig. Ja, det kom på automatik liksom, allting sånt där. Jag tänkte aldrig med för liksom att tänk om den tar i ansiktet. Nej. Utan det var bara ner och köra.
Men om du skulle jämföra den hockeyn du spelade då på den tiden och så säga plocka in det, jag vet inte om det går, men om man skulle säga så att du skulle vara hockeyspelare idag, hade du haft lika mycket framgång, tror du?
Ja, jag tror det faktiskt. Min skridskoåkningen var ju min grej, för jag åkte ju mycket med puck och allting liksom så här, och jag var rätt så snabb. Men jag var ju duktig med pucken också, så jag var ju på powerplay, alltid på boxplay, jag fick ju spela hur mycket som helst. Så jag tror faktiskt att jag skulle kunna klara mig lätt. Men de åker ju väldigt bra. Men nu ska man veta också att liksom skridskor och klubbor och allting har ju blivit så mycket bättre nu för tiden. Och hade jag fått det också, så hade jag säkert blivit, ja, klarat mig rätt så bra, tror jag.
Men vad är de största skillnaderna mellan den hockeyn som spelades då och idag? Alltså dels material, men även själva spelet.
Ja, men jag tror att idag så får man åka skridskor. De som är bra åka skridskor, ja men han får åka skridskor. Ta en tackling på han, ja okej. Okay. Men man fick inte liksom veva med klubban och huvudet. Då vet man ju att man är avstängd för liksom resten av säsongen. Så det är det som är reglerna nu som är så bra. För att nu kan de som är duktiga, de kommer undan allt det där skrotet. Ja. Och det är därför jag har sagt det i Hammarström till exempel. Hade han fått spela nu hade han ju gjort 50 mål lätt.
Du spelar ju då, jag har kollat upp, 1148 matcher.
Ja.
Men du satt ju bara 1344 utvisningsminuter. Det är ju faktiskt typ lite drygt en minut per match. Ja. Och sen pratade du tidigare nu om alla slagsmål, alla grejer du fick gå igenom.
Ja.
Vad beror det på?
Men det kan vara så också, instigator heter det då. Den som startar, han åkte på 5 minuter. Och han som börjar slås med han. För det är instigator, han som startar, han åker på 5. Om inte det blir ett riktigt slagsmål och båda kastar handskarna, då åker man på 5 var. Men annars så liksom försvarar man sig bara liksom mot de här galningarna. Men då, det var en bra regel som de släppte, tror jag, 75 och 76. Så då kunde de inte slåss så mycket som helst. Som vi hade ju som Tiger Williams. Han hade slagit ett rekord. Det är han som har rekordet för mest utvisningsminuter. Och han, när det kom till, ja, då kunde inte han starta slagsmål. För då åkte han på 5 och den andra åkte på 2. Och då hade de sa ju åt de här killarna, på grund av att det, den regeln kom. För då kan de inte, för då hade ju de andra powerplay varenda gång.
Men var det på grund av den här brutaliseringen utav hockeyn som man, ja, ändrade reglerna?
Ja, helt klart. Och få bort de här busarna som bara åkte ut och skulle slåss.
Och det var inga hockeyspelare egentligen?
Nej, vad fan. Tiger kunde ha... Jo, men han var duktig faktiskt. Han gjorde mycket mål också. Han gjorde över 20 mål några år. Men han... Han kunde inte göra det. För då förlorade ju laget på det. Eller hur? Så han kanske hade 4-5 slagsmål per match. Och liksom det här så... Om du börjar med en, åker på 5 minuter, sen åker du på nästa, ja, då får du matchstraff.
Men någonting jag funderar på när man ser, jag har sett en del matcher under åren med svenska landslaget, och de har mött Kanada eller USA. Och så har det ju hänt vid några tillfällen. Jag kommer bland annat ihåg, det fanns en kille som heter Scott Niedermayer som slog ner, tror jag, Forsberg, i någon viktig match och sådär. Och då undrar man liksom, om man gör en sån grej i den hockeyn på den nivån, att inte den där killen åker på så mycket stryk så att han inte står på benen längre, att man liksom ställer sig upp och för han gör ju en sån grej bara för att skada våran bästa stjärna.
Det gjorde han, ja.
Om det hade varit två kanadensiska lag som hade mötts och han hade gjort det där, hade det slutat på ett annorlunda sätt? För det kändes som att Sverige, ja, man blev förbannad och sen var det bra med det, sen fortsatte man att spela.
Jag tror han kanske hade fått, i dagens läge så han var säkert 2 eller 5 minuter och så han fått 10 minuter extra.
Men hade han inte fått obeskrivet med stryk också för nästa gång han är inne på plan?
Jo, det hade han säkert, någon hade hoppat på han av de här liksom som kanske kan slås. Då hade han säkert hoppat på han. Ja, absolut.
Men det sker aldrig när man möter Sverige. Man sitter framför tvn och blir förbannad. Ja, och undrar varför,
jag
varför?
Vet. Nej, men vi hade ju inte sånt material i Sverige. Vi hade ju inte så. Vi är ju inte uppvuxen så.
Att det fanns inga spelare. Även de spelarna, nu var det ju transatlant. Alltså spelare som hade spelat i NHL. Och som jag tror att detta var något, om det var OS eller jag kommer inte ihåg.
Ja, jag kommer ihåg det.
Men för de måste ju ändå vara vana vid den typen av spel. Var de ändå inte vana vid att klippa till en sån kille? Fanns det inga? Hade vi inte det?
Nej, men i Sverige, vi har aldrig haft något sånt. Vi har aldrig haft något sånt. Ja, det var min bror till exempel. Han fick ju mycket skit för att han, när de spelade mot Kanada så gav jag han tillbaks. Ja, men han hade ingen sån här backup som skulle kanske hjälpa han om han åkte på rygg. Nej, men Stigge har ju aldrig velat ta emot någon jävla skit, utan han har ju varit steltuff.
Men vi hade ju någon sån, Douglas Murray. Något,
ja, jo, men han small ju på. Han var ju sån här stor kille och tung och smacka på mycket tacklingar, vilket han var bra på. Ja,
ja, men det var ett sidospår där. Men tillbaka till din karriär. Vilka svenska spelare kommer du ihåg från den tiden?
Som spelade i de andra lagen.
Ja.
Ja, men det var många som kom då. Efter 2 år så kom ju World Hockey League. Så var det en konkurrerande liga som försöker konkurrera ut NHL. Och dit kom ju Winnipeg kom ju, då kom ju Lillpröjsan och Hedberg och, ja, det var ju jättemånga, Billy Lindström och jag vet inte hur många som kom dit som spelade där. Det var 5-6 stycken. Ja, som spelade i Winnipeg. Och sen i andra lag också, i VHA. Men det var ju mycket för att det fanns plats där också. Så, men de var ju duktiga. De hade ju kunnat... Sen var det ju de... gick ju de... Lillpröjsan och Hedberg gick till Rangers. Ja, spelade där några år också. Ja.
Men sen fanns en udda figur där som heter Joa Widing.
Ja, men han var ju först... Eller först vet jag inte, det var några stycken som åkte över som var i träningsläger. Ulf Sterner till exempel spelade ju Rangers något halvår och sen åkte han hem. Och Joa Widing, han åkte över som junior. Han åkte som junior, spelade juniorlaget där, liksom juniorserien. Och sen kom han ju upp till Los Angeles. Han var jätteduktig, jättefin kille.
Du har ju fått tre tunga utmärkelser förutom alla andra utmärkelser, men som jag i alla fall kan tycka att du är ju staty utanför Air Canada Center.
Ja.
Och så har du tröjan i taket i samma arena, va?
Ja.
Och så är du med i Hockeyns Hall of Fame.
Ja.
Är det de tre tyngsta meriterna du har?
Ja, det kan man väl lugnt säga. Att, och speciellt där borta. Det är väldigt stort. Alltså. Jag trodde alltså, när jag kom med Hockey Hall of Fame, då trodde jag liksom att, ja, för jag hade ju hört så mycket liksom inom laget och alla runt omkring att det var det största. Kom jag med Hockey Hall of Fame, då blev jag så jävla glad. Alltså. Det var så grabbarna sa. Ja. Det var deras dröm efter hockeyn. Ja. Och sen när de ringde mig och sa att jag skulle med Hockey Hall of Fame, för jag var ju först som svensk i alla fall in där. Så alltså, då grät jag faktiskt efter jag la på. Jag tackade och så grät jag. För jag var så glad. För att jag visste hur mycket det betydde för alla hockeyspelare där borta att komma med där. Och så fick jag komma med där. Alltså det var ju helt otroligt stort.
Och sen hissade de upp tröjan.
Ja, sen hissade de upp tröjan också. Och det var ju fantastiskt det också. Att få komma tillbaka där. Och, alltså det var komma tillbaka till Maple Leaf Gardens och allting sånt där.
Där var det standing ovation på det.
Ja, men det var det ju faktiskt. Och det var ju jätteroligt.
När blev du staty i Sverige utanför en hockeyhall?
Det vet jag inte om jag kommer bli. Inte i Sverige. Men
är du större? Betyder det att du är större i Kanada än vad du är i Sverige?
Ja, jag tror det faktiskt. I Toronto speciellt. Så där har de ju sett liksom vad jag har gjort. Och jag har ju varit där 16 år. Och jag tror de tog till mig sina hjärtan, för att jag har fått så mycket tillbaka av de här människorna där. De älskar mig, det är det de säger. Och likadant mina kompisar som jag spelar med också, de tycker också samma sak. Men jag har ju också varit, jag har gillat liksom laget, liksom laget går först liksom. Jag har aldrig tänkt liksom att jag ska göra mål och sånt där, utan ut och vinna. Och sen har jag tänkt liksom på krama om grabbarna efteråt. Och det var mitt roliga. Liksom, vilken känsla det var att vinna tillsammans med grabbarna.
Det är kanske det som gjorde också att du fick en standing ovation. Att du var en del i ett lag.
Ja, det var det nog. Jag tror det var för att jag gav allting 100% i alla matcher. Och de såg det också. Och det var det jag sa också, att de tyckte liksom att jag var mer kanadensare än kanadensarna själva. Och det kan man säga, det är en bra merit.
Ja, det är en bra merit, ja. Men everything comes with a price.
Ja.
Du fick ju betala ganska högt pris med alla skador. Mm. Vi har pratat om skridskon i ansiktet. Vad är det mer för grejer som du har råkat ut för?
Jag tycker inte den var värst. Men det är klart, det syntes ju värst naturligtvis. Men det var klubban som jag fick i ögat. Som jag tappar ju. Så jag kan inte läsa med höger öga. Men jag ser bra på långt håll. Det var värsta, för att när jag fick den smällen. Så då träffade den. Alltså den slog av näsbenet. Och så träffade han ögat. Och det var intryckt i liksom bakskallen, så det var som en explosion. Så jag trodde faktiskt, när jag kastade handsken, och så kände jag att den hänger utanför, tänkte jag, ögat nu. Alltså det kändes som så. Men det var, och jag tänkte, fan, den är kvar, och vilken tur jag. Det var min första, och skönt, den är kvar. Men sen då så bröt jag näsbenet, och sen fick jag. Det var lite roligt faktiskt. När jag kom till båset så hade näsbenet gått av. Blodet hade gått bak länge, så jag började liksom, det kom, jag kunde inte andas. Så jag började hulka. Så jag hulkade precis när jag kom in i båset. Hulka. Så min materialare sa att du skulle ha sett liksom publiken bakom mig. För de sitter ju rätt så nära där med Maple Leaf Gardens. Så att de, och de höll på att svimma av där. Gamla tanten och gubbarna.
Men det gick bra med ögat så långt?
Ja, det gick jättebra. Jag var inne, var ju slutspelet mot Islanders. Och då åkte jag inne på sjukhus. Jag var där en vecka och så jag var blind en vecka. Så man satt på mitt andra öga så man inte, du vet, man rör man ena ögat så rör man andra och det skulle vara still. Liksom så, ja, det skulle vara stilla. Så. Nej, men det var inget roligt egentligen. Jag var blind den hela veckan.
Men apropå rädd, hur rädd var du då?
Nej, jag var inte så rädd egentligen. Han sa liksom, det ena ögat, eller det ögat var ju helt rött. Liksom blodsamlingen i den. Så man såg ingen, någonting av pupillerna eller någonting. Men han sa att vi får se efter en vecka hur det ser ut. Ja. Men då började jag komma tillbaks. Liksom där. Men det tog ett bra tag hela sommaren innan jag kunde se egentligen genom ögat.
Men du fick rätt mycket post då, jag har läst mig till.
Ja, när vi kom därifrån så, alltså de försökte komma in, journalister och allting, människor, de stökade ut sig i sådana här, de snodde liksom läkare, veterinärer, rockar och försökte komma in och skulle prata med mig. Men jag sa, jag vill inte ha någon folk där så men när jag skulle åka hem, då hade de satt en hel säck med brev från fansen.
Men de erbjuder sitt egna öga, har jag läst
ja,
mig till.
Ja, men jag kunde inte läsa, så jag fick inte titta på något brev. Utan när jag skulle gå, då hade jag tagit bort det. Då sa hon, här, glöm inte den här säcken. Vad fan är det där? Ja, men det är brev. Oh my god, tyckte jag.
Men en annan sak man snackar mycket om nu, det är ju hjärnskakningar. Ja. Hur mycket sådana smällar har du åkt på?
Ja, jag åkte verkligen mycket. Jag hade Jofa-hjälmen. Så det var ju inte så mycket, liksom, det var ju bara en platta bak och fram. Men den skyddade ju mot klubbor och allt sånt där. Så den var ju bra på så sätt. Men sen började jag slå i och jag hade, tror jag, på en säsong 4 hjärnskakningar. Och de hade jag på raken. Och det är ju så att när man slår hjärnan så lossnar ju lite grann från tentaklen som hjärnan ligger i. Så det är ju inte så bra liksom det. Så jag var lite orolig när jag kom hem när jag skulle spela med AIK, så då gjorde jag en magnetröntgen för jag tänkte att jag har någon säker blodsamling någonstans. Men det var så bra ut. Så jag hade tur liksom att jag inte fick någon skit där. För att på den tiden så var det inte så att man, idag är det jättebra att de får vila sig liksom en månad till exempel om man är hjärnskakning. Då var det bara att sticka ut igen. Det var med liksom, när man hade klarnat upp lite grann så var det bara ut igen och köra tredje perioden.
Har du känt av någonting utav det där nu på äldre dagar?
Nej, inte vad jag vet i alla fall.
Men när vi är inne på det att det var bara in och köra igen och orka med det här höga tempot och också den smärttröskeln. Men hur hanterade ni det?
Jag tror att adrenalin kick liksom, man fick en kick av det hela. Jag vet att när man fick det värsta som jag tyckte var, det var när man fick på insidan av knät rakt på benen eller på knylan. När man fick ett slagkopp på det, då domnade ju foten av liksom, så man kunde inte åka på den. Och så kom man in i båset och då stampar man igång den. Fast man hade så jävla ont så stampade man igång det, så man fick in så blodet började liksom röra sig där. Och så ut igen. Det var bara att köra på.
Hur mycket smärtstillande och andra typer av mediciner fick man?
Nej, jag tog inte så mycket. Jag hatar sådana där mediciner. Så jag har hållit mig undan det. Men jag tog faktiskt en gång när jag kom, vi kom från en borta match och så kom jag hem. Och så fick jag, var på foten, jag trodde foten var liksom, den måste vara av eller sånt där. För då vaknade jag mitt i natten och så hade jag sån jävla verk, så då bodde vi på tredje våningen. Och så jag kröp ner, för jag hade så satan så jag kunde inte gå och stå på den. Så jag kröp ner och så hämtade i mitt skåp som jag hade, överskåp, så hittade jag massa. Jag tror jag tog 5 olika, för jag visste inte vilka som var, jag hade panik. Så jag tog allting. Liksom att bara trycka i mig för jag hade så jävla ont.
Men hanterade alla spelare det på samma sätt?
Nej, men jag vet inte hur de andra tog det. Jag vet inte. jag tyckte jag liksom, sen åkte jag dit och fick en exel. Man har så jäkla ont, men det var ingenting. Utan det då när man får sån där, då blir det sån tryck i blodsamlingarna.
Varför, man har ju hört ryktas om att det fanns både sprutor och andra grejer som folk fick i sig som egentligen kanske inte visste riktigt vad det var för någonting. Bara för att stå ut med det där.
Jo, men det var det säkert. Det var säkert sprutor och allt sånt där. Men jag såg inte sånt där. Och regel så kom man inte ut i omklädningsrum och gav dem en spruta, utan de fick ju gå in i medical room. Och det var där de gjorde det i så fall.
För jag läste någonstans för ett tag sedan att det vittnas ändå en del om droganvändningen, i alla fall i dagens NHL, både när det gäller marijuana och även kokain och så här. Ja. Vad såg du ut av det där?
Nej, men visst såg vi det. Det hände liksom, och jag har ju provat på det också, men aldrig inom hockeyn. Utan det där var liksom min advokat som jag hade i Kanada, när hans advokatkompisar, när vi var där och på festerna och sånt där, de körde liksom öppet med sånt där. Så där såg man jättemycket, och jag har ju provat på det, men det var ju på en fest där liksom att man testade bara liksom. Men ingen mer liksom, vi höll aldrig på med inom laget. Så det var väl någon kompis som rökte lite marijuana och sånt där, men inte det här liksom, kokain och sånt där.
Ja, för någon högt uppsatt chef någonstans på NHL sa det nyligen då att de spelar och lever på gränsen. Mm. Alltså hockeyspelarna idag, och att det är liksom ett dolt problem som alla känner till eller något sånt där.
Ja, men det var ju det när jag erkände, och liksom det här med att jag hade gjort det för 4-5 år sedan, och så vart jag avstängd på 8 matcher. Vad ger det för budskap? Att ingen tör säga någonting om man har problem. Så det var det som jag försökte säga till tidningen, att liksom, vad ger det här för budskap? Jag har sagt det för 4-5 år sedan när jag provade på det, men nu blir jag avstängd 8 matcher. Så vem ska torda säga om man behöver hjälp? Jag behöver hjälp. Jag har drogproblem. Nej, törs jag inte göra. Och det är det som är lite svårt. De försöker försvara liksom NHL och de är stora. Liksom, det är det som är. De är så rädda att det ska svärta ner någonting. Så, men det är hellre det än att man hjälper personerna och bli friska istället. Så resonerar jag i alla fall.
Ja, för reglerna är ju helt annorlunda. I NHL blir man ju inte avstängd som du tar kokain, medan man i exempel i VM, det var någon ryss som blev avstängd för inte så länge sedan, i 4 matcher. Ja. Man blir avstängd i 3 matcher, eller 4 år, men man blir avstängd i 3 matcher i NHL.
Jag vet. Nej, men de har ju sådana regler där, så du ska sköta det själv. Ja. Och vilket är ju tråkigt egentligen för de som har problem. Mm. Men jag visste inte om att de säger att de har sådana problem just nu. Jag tänkte kanske om att de har fått lära sig lite grann.
Du fyller ju 71 om inte så länge, så får jag säga grattis i förskott.
Ja, men
mitten
tack
på april.
Så mycket. Tack.
Hur är det att vara 70 plus?
Jo, men 70 plus, man är lite... Nej, men visst har man ont lite grann. Jag har lite artros i axlarna och lite sån här. Men annars så tycker jag känner mig bra. Liksom, jag klarar mig rätt så bra. Jag är ute och går mycket och jag kör liksom, tränar mycket på gymmet och också försöker hålla igång. Och jag tror att för mig så är det väldigt viktigt att träna och hålla igång. För att då tror jag håller igång musklerna och man rossar inte ihop, kan jag säga.
Men är det några skador som du känner att de börjar se påminda nu?
Ja, men det är axlarna. Jag har haft problem med axlarna de senaste 3 åren. Så, men jag tränar bort lite grann av det faktiskt. Det känns mycket bättre nu. Så jag är väldigt positiv.
Men hur mår hjärtat då?
Hjärtat mår som det gör. Ja, men det är rätt så bra. Jag har ju satt in en stent för 5 år sedan. Satte in en stent i hjärtat, för det hade ju nästan slagga igen där, en av de större.
Och covid har du också passerat, ja, har jag förstått.
Ja, andra gången nu också i nyåret. Så, men nu har vi ju tagit sprutorna, så det var man ju väldigt glad för att det dämpar ju i alla fall, antingen hoppas jag, eller så var det det andra. Omikron tror jag, så det var den som vi hade, och jag och frugan. Och, men det var bara feber och hosta och grejer. Sen efter 7-8 dagar så var vi friska.
Ja, du har ju också engagerat dig i organdonation. Mm. Ja. Ser det som är viktigt.
Ja, men det är jätteviktigt tror jag. Och organdonation. Varför ska man inte kunna, om man är med en bilolycka, man dör liksom. Det hellre så kan man ju ge bort ett organ till någon som behöver det. För tänk dig själv, om man sitter där och man vet att hjärtat eller levern eller någonting, och så får man den ångest som man har, man vet att jag kommer dö om en vecka eller två veckor, eller om inte jag får ett nytt. Så på den vägen så tror man man ska donera. För vad gör det om när man är död, så kan man hjälpa någon.
Den intervjun vi har idag sköter ju på lite grann, för du har också lite hälsoproblem. Är det någonting du vill prata om?
Nej, jag tycker jag har lite problem med nacken. Ja, och den kom efter en vecka eller två veckor nu, som jag har lite problem med. Men det är på bättringsvägen, tycker jag.
Det är härligt att höra. En sak jag tänker på nu, vi har närmat oss ju det här med att man en gång ska dö.
Ja.
Och du har ju några gamla lagkamrater från Brynäs som ju inte finns bland oss längre. Vad har du själv haft för tankar kring döden?
Nej, men det är klart, det är inget roligt att tänka. Ibland så tänker man på det, och speciellt när grabbarna, som du säger, från Brynäs, och många från Kanada också som trillade dit. Så nej, men det är ju jävligt tråkigt, och speciellt när man har spelat med dem, och som lillprosten Karlsson som sista, jag menar, han är ju bara några år äldre än mig liksom, och så dör han helt plötsligt på jakt i skogen. Och det var ju hjärtat som inte funkade. Så det blir så tråkigt när de faller bort så där fort.
Men är du själv rädd för döden, eller vad tänker du kring det?
Jo, det är klart, men man vill ju inte dö. Det vill väl ingen. Så det är klart, det är väl inget roligt om man ska. Men det är klart, jag har lite noje för hjärtat. Så det känner jag efter. När det känns lite konstigt, då börjar man undra vad är det här för någonting nu. Så lite grann så.
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19 PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics! Men om vi går från det till, om du tänker tillbaka när du spelade hockey och du slutade att spela, vad hände med dig då? Fanns det någon saknad, eller liksom, hur kom du fram på att nu är det dags att sluta?
Ja, men det kändes rätt. Jag hade ju spelat ett år i Detroit. Eller förresten, jag spelade ju 3 år med AIK. Och det var roligt faktiskt, för att jag hade ju aldrig fått spela ett OS. Och då kom jag hem och det var ju Anders Hebe som jag egentligen ska tacka för det. För han är GM för AIK. Och han tjatade till mig, du måste spela ett år här i AIK. Ja men okej då, så alltså, spela ett år där. Och så, sen spelade jag ett år till. Och då kom jag med i OS och fick vara med i OS. Och det hade jag aldrig fått vara med på grund av att när man spelade borta. Nu kan man ju få vara med i OS. Men då fanns det ingen plats att spela OS. Vilket var väldigt tråkigt att spela för Sverige. Men så det var väldigt roligt att få vara med om det. Så, men... Så nu efteråt, så, nej men det kändes bara bra att sluta. För jag hade gjort illa med mitt knä. Så och då jag åkte på en smäll där och någon ramlade på knät. Och då tänkte jag så här, nu får det vara nog. Och det var så jag så här, tänkte år efter år, ett år i taget. Och sen, jag fick ju vara med i Canada Cup också, 91 också. Så det var ju jävligt roligt alltså, att spela med i AIK. Men sen när man slutade, alltså då var det bara som att nej men nu får det vara nog, för då har gjort illa mig. Så länge jag är frisk och kry, så då vill jag spela. Men då tänkte jag, nu är jag knät, nu får det vara nog.
Men vad gör man då om man inte får det adrenalinpåslaget flera gånger i veckan?
Vet du vad jag gjorde? Jag anmälde mig till Stockholm Marathon och alla de här halvmaran. Och så de här Stockholmslopperna, 10 kilometer. De anmälde jag mig till. Jag tänkte att jag kommer inte bli en ölsittare framme i tvn. Så då var jag tvungen att träna. Så det var därför, då körde jag på bara.
Men det står ju inte, visserligen står de ju heja på det där också. Men det är inte samma sak som att glida in på en arena med 20 000 galna fans.
Nej, det är sant faktiskt. Men man saknar inte det. Jag tror man, jag var ju 43 när jag slutade. Så jag hade ju fått min dos.
Ja, för jag såg här Zlatan häromdagen var lite smårädd för att sluta sin fotbollskarriär. Det var också det här att, ja men... Hur är det att inte springa in inför en fullsatt arena och den här adrenalinet? Det blir ju en sorts knark det också.
Jo, men det är klart det. Visst är det roligt att liksom man får applåder och allt sånt där. Det är självklart. Och det adrenalinet liksom när man spelar och allt sånt där. Men man får av andra saker också, tror jag. Så man behöver inte tänka så mycket så.
För det är ju många gamla elitspelare som får de problemen.
Ja, men vet du vad? Jag hade så mycket med underkläderna och allt sånt där. Så jag hade fullt upp med allt sånt. Så när jag slutade så hade det varit fullt upp med mig. Jag hade inte tid då egentligen att spela hockey.
Du, och nu så ska vi avrunda med att säga att nu ska det bli film också.
Ja, nej men det är ju spännande som tusan. Och det är det ska bli jättespännande att se hur filmen blir. Och vi håller på liksom jättemycket. Vi har skådespelarna är klara liksom där. Walter ska ju spela, Skarsgård ska ju spela mig. Och sen har vi de andra också, men de får jag inte säga än. Men vi hade möte häromdagen och vi gjorde klart. Det ska bli en serie på 6 stycken. Så vi gjorde klart de 3 manus, sista 3 manusar. Så jag har varit med och jag är med hela tiden och hjälper till. Och nu åker vi över till Kanada och nu ska vi intervjua Jerry McNamara och lite några andra killar där borta.
Och manusförfattare är faktiskt den tidigare fotbollstalangen Martin Bengtsson från Örebro. Ja. Och han har ju gästat den här podden.
Ja, visst. Nej, men vad roligt. Ja, han var med. Ja, kul. Ja. Nej, men Martin är jätteduktig att skriva. Ja.
Vad är de viktigaste sakerna som du måste lära Skarsgård?
Ja, det är mycket skridskoåkning och sådana. Han har min fystränare som han har kört hårt nu med, liksom, med kroppen och liksom sånt där. Och sen har han 3 skridskotränare som han kör hårt med teknik och allting. Så han har fullt upp.
Vad är det svåraste att lära honom?
Ja, men jag tror också det här, han måste ju få in där kanske min skridskoåkning. Jag var ju speciell. Och det här också, jag kunde vända på, kanske, nej, jag ska inte skryta nu, vända på en femöring. Men det måste han också kunna göra, liksom, lite sådana här grejer.
Ja, men det måste ju vara oerhört svårt att lära sig åka skridskor så bra som en hockeyspelare. För jag har åkt mycket skridskor som barn, men jag skulle liksom aldrig nå dit? Det måste vara oerhört svårt.
Det är det han har på att träna nu. Det, tekniken och allting. Så han tränar ju lite upp 3 gånger i veckan. Så han kör ju hårt som tusan. Så det ska bli spännande att se.
Du ska ju inte avslöja några skådespelare, men kan du avslöja om du själv ska vara med?
Ja, jag är med någonstans.
Du är med någonstans. Ja, det ser vi fram emot. För att avrunda det här, med någonstans. Det är ju ett ställe som jag har saknat, och jag tror att hela svenska folket har saknat Börje Salming, och det är nämligen Mästarnas mästare.
Ja.
Nej, när får vi se det?
Nej, men jag tror inte jag kommer vara med där, för att det är på grund av hjärtat. Som man får ju inte ta i 200, utan jag har ju fått släppa det. Liksom det här ta ut i 110-120 istället för... Så jag får ju ut och springa, göra rätt för mig, men träna. Men ta det lugnt. Inga tävlingar här, sa läkaren åt mig.
Men det var samma sak med Anders Hedberg, förstod jag. Ja, han skulle ju varit med
just
förra året.
Ja. Jag vet. Så det är ju så. Vi blir äldre, så måste man vara lite försiktig.
Ja, då får vi leva med Börje Salming utanför Mästarnas mästare. Men vi är väldigt glada att vi har fått ha dig här i den här podden. Ja. Hur har det här känts? Du har suttit där och tjatat i en halv timme.
Nej, men det här var jätteroligt. Och det är roligt att få berätta och liksom att folk förstår. För på den tiden som jag, när vi var där borta, så fanns det ju inget YouTube, det fanns inget Instagram, det fanns inget sånt. Så det var ingen som visste vad som hände där borta egentligen under min tid, i alla fall 70-talet. Ja, så, och någon gång skrev om någonting där borta i tidningarna, men annars var det inte så. Så det var roligt att någon får reda på vad som har hänt där borta.
Börja, om jag skulle intervjua någon annan här i podden, vem tycker du jag borde intervjua?
Ingemar Stenmark.
Varför då?
För att han är så en jäkla fin kille. Han har ju varit, vi har ju bott på Karlsund i Vaxholm, och han var ju min granne, och han är en jättefin kille. Så han ska du prata med, för han har mycket att berätta om.
Tror du Ingemar skulle ställa upp den här podden?
Jag tror det.
Då kanske du kan hjälpa mig med det.
Ja, jag kan försöka.
Du, om någon annan vill ha kontakt med dig eller så, eller kanske göra någon grej, eller bara följa dig någonstans, hur kontaktar man dig?
Ja, det är väl, det finns på Facebook. Jag finns på Facebook och Instagram.
Kanon. Ja. Börje Salming, det har varit en ära för mig att ha dig i den här podden. Ett stort, stort tack.
Ja, men tack så mycket. Det var jätteroligt att vara med.
Du har lyssnat till avsnitt 115 av podden Spännande möten. Tyckte du att det här avsnittet eller hela podden är riktigt bra och vill bidra till ännu fler och bättre spännande möten? Då gör du helt enkelt som Susanne. Du swishar valfritt belopp till 123-611-4680. 123-611-4680. Numret hittar du också på hemsidan spannandemoten.se. Tack Susanne för ditt bidrag denna månad. Som du vet så kommer det alltid ett nytt avsnitt varannan torsdag. Jag har vid några tillfällen utlovat Oskar Jöback utan att leverera just Oskar Jöback. Men nu blir det av. Nästa avsnitt blir fullt med pepp av en kille som strålade under hela intervjun. Jo, vad gör du till dess? Jo, du bjuder hem en vän och så tar ni av er allt utom underkläderna. Sen räknar ni hur många stygn ni har sytt tillsammans på kroppen. Jag slår vad om att ni inte kommer upp i Börjes över 600. Ha det gött!
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.